Derek heter jag. Är det på nu? Yes. Ja. Och jag kommer predika om en av mina favoritämnen. Det här som barnen faktiskt sjunger om. Att alla passar in i Guds familj. Ibland kan jag känna det lite jobbigt, så snart jag öppnar min mun får jag höra från några: du är inte härifrån, va? Du är inte en av oss. Yeah. Nej, inte riktigt. Fast det är jag också. Jag tänker just på min gammal farfar. Han var från Sverige. Han heter Herman Tunström. Han kom till USA. De tyckte inte om hans namn. Passade inte in. Du måste hitta en ny namn, ett nytt namn. Så han tog namnet Wallace. Wallace. Som, vet du vad det betyder? Det låter som en fin engelsk namn, men det betyder främling, utlänning. Det är jag. Jag har accepterat det. Men jag känner en Gud som säger alla. Som ger dem ett nytt namn. Så alla vet att de tillhör Guds familj. Så upplevde Saul, som då så småningom fick ett namn, Paulus. Och han skrev till de kristna i Korint som hade lite svårt för dem som var lite olika, annorlunda. Och jag ska läsa nu från kapitel 9, 19-23. Så lyssna till Guds ord. Paulus skriver: jag är alltså fri och oberoende av alla människor. Men jag har ändå gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För judar har jag blivit som en av dem för att vinna dem. Han själv var jude. För de som står under lagen har jag, trots att jag själv inte står under lagen, blivit som en av dem för att vinna dem. För de som är utan lag har jag blivit som en av dem för att vinna dem. Fast det betyder inte att jag inte har någon lag från Gud. För jag lyder Kristus lag. Alltså att älska Gud och älska dig själv. Din nästa som dig själv. För de svaga har jag blivit svag för att vinna dem. Jag har varit allt för alla så att jag åtminstone kan rädda några. Allt detta gör jag för evangeliets skull. För den goda nyheten om Jesus. För att jag själv ska få del av det. Vi ber igen. Tack Gud för din närvaro här med oss. Tack att genom Jesus Kristus får vi alla passa in. Och få en uppgift att inte bara ta emot din kärlek utan dela den med andra. Välsigna min mun och öppna våra hjärtan. Ber så i Jesu Kristi namn. Amen. När var senaste gången du försökte gå in i en annan skor? Jag menar, när var senaste gången du försökte relatera till den andra? Inte bara sätta dig själv i deras situation, utan också sätta dem i din situation. Vi lever i en värld som helst vill att vi delar upp oss i olika grupper, och ännu hellre att vi är rädda för varandra eller den som är lite annorlunda. En sådan mentalitet bara växer och växer och växer. Och vi får höra att vi har rätt att till vissa saker. Och andra har inte rätt till vissa saker. Särskilt om de inte är en av oss. Utan är en av dem. Paulus skrev till en kyrka i Korint som kämpade med samma typ av konflikter. Men Paulus ville påminna dem om att det som de har fått från Gud är något helt annat. Något som inte ignorerade skillnader och olikheter, utan faktiskt använda dem för att forma och förena människor till något som förkroppsligar Jesus själv. Så Jesus är limit. Paulus visste hur det var att leva i en liten bubbla av människor som var väldigt likt honom och hålla andra utanför. Han levde en stor del av sitt liv stolt över detta. Att han var lite bättre än de andra, inte minst de som inte var judar. De han kallade för hedningar, de orena. Han kunde judarnas bibel utan till. Han var också väldigt stolt över det. Men hade ändå missat hur många gånger Gud utmanade judarna att se sig själva i andra. Utmanade dem att ta ansvar för andra. Även om det var tillåtet att ha slavar, skulle judarna behandla deras slavar på ett annat sätt, för de själva hade varit slavar. De skulle behandla oönskade främlingar med respekt, för att de en gång i tiden också hade varit oönskade främlingar. I Första Moseboken och i Jesaja finns det olika verser som gör det väldigt tydligt att Guds folk inte bara skulle definieras av israeliterna, judarna, alltså, utan välkomna in människor från alla nationer. Då tänker jag kanske Paulus var hemma och sjuk när de gick igenom det, de ämnena på skolan, i skolan. Men han var inte ensam då. Flera av hans vänner och kollegor tyckte att det fanns en stor skillnad mellan dem själva och de som inte var judar och riktiga medborgare i Israel. Och istället för att försöka relatera till människor gjorde de så mycket de kunde för att separera sig själva från andra. Tills Paulus fick ett möte. Ett möte med Jesus som faktiskt förvandlade hans syn på Gud och andra människor. Och det som hände som var otroligt spännande är att det här mötet hände efter att Jesus uppstod från de döda. Och då frågade Jesus Paulus varför han förtryckte de människor som följde Jesus. Och Paulus insåg då vilket mörker hans felaktiga tänkande och skadande beteende hade skapat i hans liv. Han blev blind. Han kanske hade alltid varit blind. Men Jesus gav honom den oförtjänta andra chansen som vi alla får genom Guds förlåtande kärlek. Så öppnades Paulus ögon och hjärta för en annan verklighet med ännu fler möjligheter, där den oförtjänta andra chansen från Gud inte bara var för honom utan för alla människor, inklusive icke-judar. Och efter det kunde inte Paulus hålla tyst. Jag kan tänka mig att den här goda nyheten för Jesus fick honom att vara som en av de här barnen som är så fylld med glädje över något att de har fått. Att de går runt och sjunger om det jämt. Och nu när han skriver till kyrkan i Korint är de splittrade och oeniga. De föll tillbaka i det gamla tänkande att det finns ett lag A och ett lag B. De försökte inte se varandra genom den oförtjänta andra chansen från Gud Jesus står för och ge i överflöd. Så Paulus utmanar dem att göra som han och försöka möta människor på deras mark. Bli lite som dem. Han säger inte att han ska nu försöka, eller han har försökt att göra alla glada. Det vet alla att det är omöjligt. Då blir de flesta inte glada. Hans poäng var att hitta kontaktpunkter med andra människor. Och nu skulle jag också säga att Paulus, han var inte perfekt. Han var inte alltid omtyckt av alla. Det läser vi också i det nya testamentet. Inte heller tyckte han om alla människor. Det läser vi också i nya testamentet. Det tog upp någon i Sharing Lives-kursen igår. Att i första Titus 1 skriver Paulus, folket på Kreta ljuger ständigt. De är odjur, glupska, det var ett nytt ord för mig, och lata. Detta vittnesbörd är sant. Kränkande. Det var Paulus. Men han var lika mycket påverkad av diskriminering som oss alla. Ändå vet Paulus att Gud vill något annat med oss. Så han påminner kyrkan i Korint att det är möjligt att genom Jesus få kärlek till människor. Människor som är lite annorlunda, olik dig själv. Kärlek som övervinner fördomar, rädslor och allt som separerar oss. I de här verserna hör vi en uppmuntran att tänka på den andra. Lyssna till hur de har det. Vad de har för historier och bakgrund. Hitta en kontaktpunkt. Eller flera kontaktpunkter. Och bygga en bro. Det skulle hända oavsett om personen tror på något eller ej. Oavsett vad personen har för rykte eller bakgrund. Och därefter kunde Paulus helt naturligt dela vad som har hänt honom. Vad Jesus betyder för honom. Hur en ny syn på Gud och andra människor har gjort honom friare än någonsin. Som Fredrika sa, vi har haft Sharing Lives här. Att dela livet kurs här i kyrkan igår. Och det är en kurs som hjälper oss bygga broar till andra människor. Så att vi förstår dem och de oss. Där den andra kan hjälpa oss lika mycket som vi kan hjälpa dem. I kursen får man bekänna sina egna fördomar mot andra. Och börja se den andra som Gud ser dem. På slutet av kursen är man uppmuntrad att starta en relation med en ny svensk i sin närhet. Så alla får möjligheten att lära känna mig. Om ni vill. Ja, jag väntar. Det var liksom, okej. Okay. Ja. Nej, ni vet vem jag är. En annan ny svensk. Någon från en annan kultur, bakgrund eller religion som bor i ditt område. Och när vi hade den här kursen i Skåne 2 år sedan i min tidigare församling sa en kyrkmedlem till mig just på slutet av kursen. Viktigt kurs, mycket intressant, men vi har aldrig haft 9 svenskar i vårt område. Alla är pensionärer, har alltid bott i det här området och de ska dö där. Så hur kan jag då träffa en ny svensk? 6 månader senare kom hon fram till mig och sa, våra grannar har sålt deras hus och sålt det till en muslims familj. Och de flyttade till Sverige 7-8 år sedan. Och jag tänkte direkt, Erik, på den här kursen. Så jag bakade en kaka, kokade kaffe och tvingade min man att följa med mig till deras hus. Så att vi kunde vara de första att välkomna dem till gränskappet. Ja! Tack att du sa det, så jag började inte gråta eller något. Så hon sa att de fikade tillsammans under flera timmar och hade jätteroligt. Och jag skulle säga att hennes område hade en hög procent människor som är väldigt främlingsfientliga. Det som hon gjorde blev en snackis, kan jag säga. För det var ett samhälle av 2000 människor, så jag visste vad alla snackis var. Hon var en snackis. Hennes omsorg utmanade hur människor i grannskapet såg på varandra och andra människor. Många av dem visste att vår församling var en sådan utmanande grupp. Men nu tog den här kvinnan en utmaning hem till dem, närmare dem. En av mina favoritböcker heter Resident Aliens, bosatta främlingar, tror jag kan man översätta det till. Hauerwas och Willeman är kristna teologer som argumenterar att det här att vara bosatta främlingar, det ska vara vår identitet, kyrkans identitet på jorden. Främlingar som är bosatta var vi än befinner oss. Och de beskriver det här att vi har lärt oss kulturen där vi lever, men vi hör inte hemma där helt och hållet. Vår främsta identitet är inte att vara svenskar eller amerikaner, utan att vi är människor som Gud gav sitt liv för. De som Gud älskade, från döden till livet. Vi är människor som inte stänger ute, utan som bjuder in. För vi vet hur det är att vara ni. Otrygga, brutna, misshandlade, även oönskade främlingar. Och därifrån mötte vi den andra. Och delade hur Gud erbjuder människor en trygghet, en tillhörighet som går bortom deras medborgarskap, släktträd eller status i samhället. Sen skrev de något väldigt intressant. För den här boken är 15-20 år gammal, tror jag. Ensamheten är en pandemi i vår mänskliga existens och är ännu mer intensiv i Europa och Nordamerika, där vi lär oss att kalla vår ensamhet individens frihet. Att vi kallar vår ensamhet individens frihet. Då ska ingen hjälpa någon annan eller gå in i någon annans frihet. Med andra ord, vi övertalar oss själva att det är bättre att lita på oss själva än på andra. Men Hauerwas och Willeman skriver också hoppfullt om kyrkan. Och då menar de inte byggnaderna, utan de människor som följer Jesus. Att det kan vara något annat. De beskriver kyrkan som människor som inte försöker förvandla samhället genom, och världen genom statens politik, utan genom ett liv som speglar Jesu liv. Med andra ord, skapar en annan typ av kultur. Det är inte vår uppgift att ändra kulturen, utan vår uppgift är att vara Jesus var vi än är och skapa en ny typ av gemenskap där människor är trogna sina löften, älskar sina fiender, berättar sanningen, ger ett oförtjänta andra chans till människor, lider för det som är rätt och rättvist. Och på det sättet vittnar om Guds förbluffande kraft att skapa gemenskap. Att skapa en gemenskap från en mångfald av olika människor. När var senaste gången du försökte gå in i en annan människas skor? Jag menar, när var senaste gången du försökte relatera till den andra? Inte bara sätter dig själv i deras situation, utan också sätter dem i din situation. När vi lyssnar till andras berättelse hittar vi ofta mycket vi har gemensamt. Även med de som har gått igenom förfarliga saker i livet. Min far lärde mig detta. Hitta saker du har gemensamt med människor och ställ frågor till dem och hur de har det. Då kommer du få en vän. Paulus visste att de som han träffade inte bara är människor han skulle se sig själv i, utan också se Gud, Jesus i. Jesus själv sa i en liknelse om den ödmjuka kungen: då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig något att dricka? När såg vi dig som främling och hjälpte dig, eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och kungen ska svara dem: sannerligen säger jag er, när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder och systrar, då gjorde ni det för mig. Jesus vill ge oss alla öppna ögon, öppna hjärtan för dem runt omkring oss. Möjligheten att lyssna till deras historier, deras bakgrund. Och allt som händer efter det är upp till Gud. Så ta det lugnt. Lära känna den andra. Och lita på den goda nyheten att den ska göra sitt verk i andra. Amen.